är det Filosofens Bibel, en podcast från Filopraxi Göteborgs filosofiska praktik. Här försöker jag läsa Bibeln som en filosof skulle läsa den. Till min hjälp har jag Benjamin Gerber, församlingspedagog på Judiska församlingen i Göteborg. Och jag heter Miriam van der Falk. Vi ska alltså ta oss igenom hela Bibeln. Jag har längtat efter att få göra det här tillsammans med någon. För ganska länge faktiskt. Jag har försökt läsa Bibeln. Men man missar ju 95% känns det som. När man inte kan bakgrunden, inte kan kontationen, inte vet vad som försvunnit i översättningarna. Jag har ju läst Bibeln en gång från början till slut när jag var tonåring. Men som en bok, och det är ju helt fel sätt att läsa. Om det är visdom man söker, så det är inte bara, för det, vi har flera meningar med massa upprepningar i. Det här till exempel, jorden ska ge grönska, fröbärande örter och olika arter och fruktträd med frö i sin frukt. Varför säger man frö, örter och frukt och i så många gånger? Och i nästa mening också, och det blev så, jorden frambringande grönska. Olika arter av fröbärande örter och olika arter av trä med frö i sin frukt. Det här, om man läser det som en bok, så är det ju som att det är lite, vad ska man säga? Dåligt skrivet. Ja, det är dåligt skrivet, ja.
Precis. Ja. I alla fall enligt modern standard, ja, så är det slösaktigt med vissa detaljer,
ja, och upprepa inget
väldigt
annat. Mycket.
Och sen är det väldigt sparsamt med andra saker. Ja. Och det är väldigt svårt för en modern läsare att ta sig in i Bibeln och förstå varför den har haft en sån effekt. Speciellt om man läser den, tror jag, från ett sekulärt perspektiv. Där många av de här begreppen och de här sakerna som bara konstateras är väldigt svåra att ta till sig. Men min förhoppning också, jag menar, Jag brukar beteckna mig själv som en religiös agnostiker, säger jag från början. Och då menar jag att jag ser inga bevis, självklara, oemotsägbara bevis för att Gud finns. Samtidigt inga bevis för att Gud inte finns, och därför så tycker jag att det är viktigt att man på något sätt håller tvivlet i huvudet samtidigt som jag känner att jag, för mig så går världen bättre ihop med Guds existens, och genom de här texterna så möter jag den historiska guden och den mytiska, och det är de här texterna som på något sätt har gett form och gett liv åt den idé, den relation som människor, som troende människor har med Gud.
Precis, det kan man ju se. Det vet vi ju att det är så, eftersom den har lästs i, vad är det nu, 2600 år och fortsätter. Så att den är formgivande, det vet vi. Och att det finns visdom, det gissar jag. Det tror ju, jo, det gör det. Men var är den? Det är ju det som är... Ja. Och hur hittar man den?
Ja, precis. Och då kan vi ju börja och hoppa in i oss och se om vi kan hitta den, och se vad vi kan hitta för visdom. Men om vi börjar med, vill du läsa det första stycket då? Första dagen?
Allra första meningarna.
Första Moseboken, första kapitlet, första versen.
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Okej, vad har vi här då? I begynnelsen, är det någonting med bokstäverna som vi...
Det här är grejen som jag tycker är så viktigt att komma ihåg i att möta texten. Och det är att tolkningar är allting. Det är många som på något sätt säger, ja, men vad står det i texten?
Ja.
Vi måste tillbaka till texten, det är texten som är, och den står och faller på sin egen, liksom, vad den representerar. Och sen är det många som avfärdar Bibeln just på de grunderna. Det står så här, det här håller inte jag med om. Hela texten är åt fanders.
Ja.
Men jag tycker betoningen är hur vi tolkar och hur vi kan ta de här texterna och hitta relevans för oss idag.
Ja, det låter
och alla perfekt. meningar, alla verserna har många olika sätt att tolka, och det kommer vi komma till.
Mm.
Men jag tänker, här till exempel i den engelska, mer moderna, det här är ju, du läser ju från Bibel 2000, så det är inte omodern på något sätt, men där, i den här engelska, judiska översättningen så står det: When God began to create heaven and earth, the earth was without form and void.
Är det samma mening?
Ja.
Det är samma mening.
Bereshit kan betyda i begynnelsen eller i början av Guds skapande. Alltså Bereshit bara betyder skapa, Elohim är ett av Guds namn.
Ja.
Så i skapandet, i början av skapandet, skapade Gud himmel och jord, och jorden var. Så, det, så där, man kan också läsa det som en sorts introduktionsmening.
Läs den engelska en gång till.
When God began to create. Alltså den klassiska är in the beginning God created the heaven and the earth.
Precis.
And the earth. Men här så har de det som en bisats.
Ja.
En sorts, min grammatik är inte min starka sida. Men when God began to create the heaven and the earth being unformed and void with darkness over the surface of the deep and a wind sweeping over the water, God said, let there be light.
Men då,
det som han, en enda mening
ja,
de här första verkligen. Tre verserna.
När han börjar skapa så är det redan.
Så är, och det där är ju också väldigt intressant, för att man kan inte läsa den här texten på ett annat sätt än att det fanns någonting.
Eller hur?
Innan skapelsen kom igång.
Ja.
Det fanns någonting.
Ja.
Och det var formlöst och tomt.
Ja.
Eller tohu vavohu på hebreiska är väldigt intressant ord. Om man tittar på unformed and void, det kan här står det, the Hebrew for this phrase means desert waste. Så öken liksom, the point of the narrative is the idea of result that results from divine intent. Så det betyder att på något sätt att allting var kaos.
Ja.
Och vad Gud har för roll i mötet med kaoset är att Gud tar det här kaoset och skapar ordning.
Mm.
Skapar struktur. Skapar förutsättningarna för liv.
I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Jorden var öde och tom. Djupet täcktes av mörker och en Guds vind svepte fram över vattnet.
Mm.
En Guds vind.
Ja.
Vad är det?
Där så i hebreiskan, originalspråket, så står det Veruach Elohim merachefet al pnei hamayim. Och en Ruach, det kan betyda en Guds vind eller Guds ande.
Ja. Eller själ väl också.
Guds själ kan det också komma tillbaka till. Precis. Ruach betyder liksom vinden, det är den här, det här som inte är påtagligt, va? Så det finns
alltså, men som lever.
Men som, alltså vind behöver inte ha liv i sig. Men en ruach är en vind. Det är blåst liksom.
Mm.
Det är rörelse i det. Va?
Mm.
Så vad är det här vad betyder det på något sätt? Och det jag tänker mig är på något sätt att Gud har själv ingen fast form.
Mm.
Ingen påtaglighet. Mm. Men är på något sätt ett medvetande.
Mm.
En början till någonting strukturerat i allt ostrukturerat, i kaoset.
Och om man kan starta en vind, jag tänker som i fysiken, att det är ju någon slags hetta eller värme eller någonting som kommer upp. Det är ju det som jag tänker på, hur moln bildas och så vidare.
Ja.
Så det är ju
förutsättningarna.
Ja. Precis, den första röraren också.
Mm, precis, prime mover. Och
svepte över vatten, precis, himmel och jord, och sen svepte över vattnet. Det fanns vatten också.
Alltså, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord, kan man antingen se som en titel, liksom, på något sätt, det här är överrubriken. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord, och så här gick det till när Gud skapade himmel och jord. Alltså, i begynnelsen skapade Gud himmel och jord, kolon.
Ja.
Jorden var öde och tom. djupet täcktes av mörker.
Ja. Och då Gud sa ljus bli till.
Ja.
Och ljuset blev till.
Vayehi or.
Ja.
Vayehi. Det ska vara.
Det ska vara.
Vayehi or.
Det ska vara ljus.
Och då är det väldigt intressant, för om man kommer tillbaka till fysiken.
Mm.
Så vad är fysikens skapelseberättelse som den är idag?
Det är att det blev ett väldigt stort ljus och ett väldigt stort bang.
Ja.
Ja.
Och vad innehöll den här Big Bang? Vad innehöll, alltså för som jag förstår det, som du har beskrivit, så
allting.
Tänker man sig hela, all materia,
ja,
all energi, allt
ja,
fanns i en sorts mikro, en punkt, va? En sorts början till allting. Och därifrån skedde den här ofattbart enorma, intensiva explosionen där allting kom ut.
Mm.
Va? Och vad Einstein gav oss med relativitetsteorin, att materia och energi är två sidor av samma mynt.
Det är samma sak, just det.
Så om det börjar med en energiexplosion.
Ja.
Och ljus är ju energi.
Ja.
Så är inte det här särskilt långt ifrån.
Nej, inte alls. Det går jättebra ihop ju.
Ja.
Gud såg att ljuset var gott.
Ja.
Ja.
Så här har vi någonting väldigt intressant. Vi har ju en utvärdering.
Ja.
Gud tar och sätter liksom, sätter på detta skapande en bedömning.
Ja, precis. Omdöme. Det var gott. Detta var gott, det som jag gjorde.
Ja,
ja.
Jag är nöjd med det här. Det här är vad jag vill.
Ja.
Och jag tänker mig, alltså jag tror väldigt starkt, den gudsbild jag har är en bild av en gud som är i utveckling.
Mm.
Och inte...
Som testar grejer.
Som testar, ja. Precis. Mm. En gud som är i utveckling och precis som vi människor lär oss mer om oss själva i relation med andra människor.
Mm.
Än vi kan någonsin förstå själva.
Precis.
Så tänker jag mig att Gud kan inte förstå sig själv utan att skapa. Utan att ha en relation med sin skapelse.
Gud kan inte förstå sig själv utan att ha en relation med sin skapelse.
Gud behöver en spegel att titta i.
Ja.
Så någonting som reflekterar tillbaka av sig själv. Han eller hon, den det. Gud behöver ge över, eller som man säger inom mystiken.
Mm.
Så när man tänker sig Gud är en.
Mm.
Så i början så fanns det bara Gud. Det fanns inget annat.
Mm.
Men att Gud, och om Gud är perfekt, vilket jag inte är en anhängare av speciellt, men att Gud är kanske mer perfekt. Men i alla fall, den här tanken av att Gud som enhet, så menar man i Kabbalan att Gud behövde göra vad som kallas för ett simsum, behövde backa.
Ja, just det.
Skapa ett utrymme av imperfekt, av det som inte är perfekt. För utveckling, det betyder ju att det inte är perfekt, eller hur?
Precis, precis. För det finns inget skapande utan en brist och en längtan.
Ja, och om någonting är per definition perfekt så kan det ju inte förbättras.
Nej, precis. Och då just det. Om någonting är perfekt så kan det inte, då finns det ju inte heller någon behov för en tidsdimension.
Nej.
För då stannar ju allting. Då är det som ett foto.
Ja. Men finns det inbyggt i, alltså, för att skapelsen ska kunna utvecklas, för att Gud ska kunna göra ljus och se att det var gott, så måste ju finnas möjlighet att det inte var gott.
Ja.
Det måste finnas möjlighet att det kan utvärderas, det kan förbättras, det kan utvecklas.
Ja.
Så då menas ju på något sätt att när Gud börjar sin skapelseprocess, så måste Gud ha en sorts utrymme för skapandet, för det imperfekta, det operfekta.
Gud behöver utrymme för det operfekta. Vi tar med den. Vi tar med den. Gud såg att ljuset var gott och han skilde ljuset från mörkret. Gud kallade ljuset dag och mörkret kallade han natt. Mm. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen. Mm.
Så vad innebär det att Gud kallar? Att Gud börjar ge namn åt saker?
Ja, den som namnger är ju över. Den, precis. Men är det något mer? Den som namnger är den som är the master of the...
Du vet. Ja. För jag menar, när jag träffade dig så presenterade du dig själv som Miriam.
Ja.
Om jag skulle ha börjat kalla dig för Gudrun...
Ja.
Så hade det varit väldigt förolämpande.
Ja, verkligen.
Inte något fel på Gudrun kanske, men det är ju inte ditt namn.
Mm.
Och ska jag sätta mig över dig och bestämma att... Nej, det spelar ingen roll vad du har för identitet. Mm. Jag kallar dig vad jag vill.
Mm.
Det finns ju en maktrelation där.
Mm.
Är att namnge någonting, precis som du säger.
Mm.
Och att Gud som skaparen säger, det här är dag och det här är natt. Och sen kan man ju tänka sig, vi vet ju att mörkret fanns, va?
Precis.
Det står ju, va?
Fanns, ja. Ja, precis. Djupet täcktes av mörker redan innan.
Ja, så det var ljuslöst. Tills Gud skapade ljuset, den här explosionen av energi.
Ja, vem är det? Vem har skrivit det här?
Det är ett annat kapitel. Ja. Menar, vi kan gå in på bibelkritik också. När vi ska prata P-källan och E-källan och J-källan så finns det ju en hel... men då får vi nog ta en annan bok som heter Who Wrote the Bible? Av Richard Elliot Friedman som hjälp, skulle jag säga.
Ja, det kan vi göra också.
Ja, precis. Men varför ställer du den frågan?
Jag tänker när man har... vilken ordning man tar det. Jag menar, att dela upp Gud kallade ljuset, dag och mörkret, natt, det är liksom de här första. När man redan har nämnt andra saker, himmel och jord. Och, vänta lite. Det kändes som att det första du kan namnge. Liksom.
Mm.
Men det är tid. Nu tänker jag på att det är tid. Det är tid.
Det är tid.
Ja.
Vi har en progression här.
Ja.
Vi har en evolution, för att använda ett kanske passande begrepp. Och det jag tycker är så intressant är också, här har vi en väldigt viktig aspekt i författaren, om vi ska ta just kanske P-källan som den här första kapitlet brukar tillskrivas.
Okay.
Så tror man att det var en präst.
Mm.
Någon som var väldigt inlärd i ritual och hur saker och ting ska uppdelas och kategoriseras. Det ser man när man kommer till tredje Moseboken som tillskrivs också P-källan.
Mm.
Där allting är liksom, de här djuren ska hit och de här djuren ska dit. De här är rena, de här är orena.
Ja, ordnings.
Allting, det är väldigt, ska man säga, tyskt av sig.
Ja, väldigt, och det gillar jag.
Allting ska vara strukturerat så här och kategoriserat.
Ja.
Sen ser man ju andra skapelseberätten som vi kommer komma till i nästa avsnitt, kapitel 2.
Mm.
Där är det allting mycket mer huller om buller. Där börjar Gud med människan och så runt människan planteras en trädgård och så kommer vatten in och så liksom det är inte alls samma struktur och ordning och reda som det är i första skapelseberättelsen, första kapitlet. Men, och där tycker jag det är väldigt intressant med kontrasterna. För vad betyder det att Gud skapar ljus och först då kan Gud namnge både ljus och mörker?
Precis. Mm.
För hur vet man att det är mörkt tills någon tänder ett ljus?
Ja.
Om man aldrig, då går man tillbaka till, nu får du hjälpa mig, det här tankeexperimentet i grottan, va?
Ja, Platon.
Platon,
ja.
Där var det, precis. Jag vågade inte säga vem det var. Platon som gav oss tanke. Och kan du beskriva det för dem som inte är bekanta med det?
Att vi ser skuggbilder på grottans väggar och så tror vi att det är verkligheten, men egentligen så är det, kommer det ju...
Ja, om vi, hans tankeexperiment är ju liksom att vi tar någon stackare eller några stackare som är fastkedjade i den här grottan och aldrig får se någon annan del av världen, eller hur? Så är deras verklighet är det som avspeglar sig på väggarna.
Man är alltid säker på att det är det enda som... Ja. Vad heter det precis? Så det är Gud...
För som jag läser texten så förstår Gud vad mörkret är.
Aha.
Först när Gud har skapat ljuset. Hänger du med?
Ja, visst.
Och Gud vad mörkt konstigt. Det var här inne. Jag Aha. visste ju inte det för jag hade ingen ljus.
Ja.
Men nu så utvidgas men möjligheterna.
Vad är ljus? För... Vad är ljus för en som inte har ögon?
Ja, men Gud har ju förmågan att, definitivt en förmåga att observera. Gud såg att det var gott.
Alltså, ja, men det
så är ju... fysiska ögon eller hur man föreställer sig ja. Gud.
Men man säger ju också, jag ser vad du menar.
Jag ser vad du menar, precis.
Utan att titta på, det kan man ju säga ja. Med någon man pratar i telefon med.
Ja, precis. Men vad man ser här, vad man kan höra här, är att Gud, den här relationen med mörkret och ljuset blir ju liksom, den kommer att existera. Den existerar på grund av att Gud har skapat det ena. Då kan man förstå det andra. Mm. Och där så påbörjas utvecklingen.
Ja.
På något sätt, jag försöker alltid tänka som att filmatisera det här. Va?
Ja.
Och om man skulle liksom tänka Gud som en personlighet. Som en konstnär, som en skapare.
Mm.
Så tror jag att Gud har fått blodad hand här.
Mm. Ja.
Och det här var kul. Wow, helt plötsligt ser jag någonting. Och nu ser jag också, efter att ha reflekterat en kväll och en morgon.
Ja.
Och komma till andra dagen. Att, jaha, nu ser jag liksom att det behövs något mer.
Han kallar ljuset dag. Och det var den första dagen. Och sen så fort, jag fastnade lite på det här med att det är tid. För om man tänker sig småbarn som lär sig pratar om allting som är runt om. Det här är en kloss, det här är en nallebjörn och det här är... Det är ju saker som man kan peka på. Men det här är så tydligt att det är en... Det finns en fortsättning liksom. Att det är en riktning. En framåtriktning eftersom det är den första. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den första dagen.
Ja, nu rusar vi iväg med nästa dag. För att om du tror att det finns riktning i början så vänta bara. Vi kan gå vidare här, va?
Ja. Ja. Gud sa, i vattnet ska det bli ett valv bli till. Och det ska skilja vatten från vatten. Och det blev så. Hela tiden säger man, och det blev så.
Mm.
Ja. Gud gjorde valvet och skilde vattnet under valvet från vattnet ovanför valvet.
Mm.
Gud kallade valvet himmel. Va? Mm. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den andra dagen.
Mm.
Vänta nu här. Ja, börja. Säg.
Ja, du får ställa en fråga.
Vattnet ovanför valvet som kallas himmel.
För här har vi, kan man säga, den bibliska kosmologin.
Mm.
Som var egentligen vår kosmologi fram till bara några, ja,
några sekler.
Ja, några dagar sedan kanske inte. Men just den här föreställningen. Och man kan väl säga så här. Det är nästan som att vi har gått från att förstå att världen är gjort så här. Vi har vatten under och vi har vatten över. För jag menar, när det blir hål i det här valvet så läcker du igenom,
ja,
eller hur?
Det gör det.
Det kommer, och vi vet ju att om man har en pöl, visste man ju redan på Bibeln, om man har en pöl och den ligger i solen efter regnet så försvinner ju vattnet. Var tog den vägen? Ja, den sugs ju upp.
Till den andra vattenmassan.
Ja, och man kan ju se vattenånga. Man kan ju, de var ju inte dumma, de såg den här utvecklingen att vattnet kunde försvinna uppåt.
Ja.
Så den sugs in i det här valvet, det här, så att säga, det här filtret. Och sen så kommer vi tillbaka till det här när Noas generation ska straffas om 6 kapitel för sina stora synder. Så öppnar ju Gud valven.
Gud öppnar valven, just det.
Mm.
Just det.
Så då släpps liksom, Gud har blivit så äcklad av vad människorna har gjort med hans skapelse. Att Gud bara liksom, okej, då tar vi bort säkerhetsspärrarna. Mm. Nu får ni skylla er själva liksom bara.
Gud kallade valvet himmel.
Ja, det är lite som jag tänker, om jag försöker hitta någon liknelse. Ett barn, när jag var liten så kunde det vara jättekul att leka i sandlådan. Och man hade liksom man kunde göra en kanal där regnvattnet kunde flyta. Och sen så kunde man liksom skapa dammar så att reglera hur vattnet flöt. Och man kunde göra det väldigt avancerat. Och sen så när det ringde i klockan så trampade man på allting. Och så
gick man det. Ja, just det.
Så kunde man dränka alla liksom tilltänkta medborgare i stan som man hade liksom designat. Eller vad det nu var. Så på något sätt... De här valven är säkerhetsspärrarna som Gud skapar för att göra ett utrymme för människorna att leva i. En bubbla.
Som heter himlen.
Nej, valvet ovanför heter himlen. Och det som är under oss, det är ju liksom vattnet, grundvattnet och det är liksom haven och allting.
Mm.
Och emellan där så finns det ett litet utrymme för liv att bli till.
Men inte mellan, alltså himlen börjar väl, man går teckningskurser till exempel, för barn också. De brukar ju rita himlen som ett blått streck högst upp.
Mm.
Men om man tänker efter så går ju det blåa ända ner till...
Ja, speciellt när man tittar över horisonten. Man står vid havet, vid Medelhavet, som de kanske gjorde på, där det skrev. Så de tittade ut över havet.
Mm.
Så såg man på något sätt att någonstans långt, långt bort så möttes ju himmel och hav.
Mm.
Så det måste vara att vi lever i en bubbla.
Ja.
Om man inte förstår att jorden är rund.
Ja, precis.
Ja.
Precis. Och allting det ser ju inte ut som att det är blott här där vi är. Så det är ju helt självklart en bubbla.
Ja, just nu ser vi på en skiva.
Ja.
Och så ser man liksom bubblan, hur den går. Man ser ju solen, hur den går i ett valv. Den flyger ju, liksom, den åker ju på valvet.
Ja.
Och den börjar ju här nere. Och sen är den högt uppe och sen är den lågt nere där. Så tydligt att det är cirkulärt.
Ja, det är ju inte, annars hade den ju varit pytteliten ibland och sen så varit jättestor och sen blivit gått
vidare på andra sidan. Exakt. Så människor observerar ju sin miljö.
Mm.
Var de på något sätt kom väldigt intressant. Alltså, så man kan säga att det här är ju inte vår kosmologi. Det här är inte som vi förstår världen och vad vi har sett av världen och med satelliter och allting. Men ändå så, om man tittar på en bild av jorden från månen eller satelliter, så är det ju en bubbla.
Mm.
En oerhört bräcklig bubbla.
Mm.
Och utrymmet för liv är egentligen inte särskilt stort.
Mm.
Jag menar, om vi åker tillräckligt högt upp så kan vi inte andas där.
Mm.
Och om vi åker tillräckligt långt ner så kan vi inte andas. Så det enda stället där det faktiskt finns utrymme för mänskligt liv är en rätt smal rand runt den här stenen. Så jag tänker på något sätt, även om de inte kanske förstod att jorden var rund, så förstod de någonting om bräckligheten i att det bara fanns ett litet utrymme för mänskligt existens.
Ja, precis. I vad vi ska ha med i vår skapelseberättelse kind of thing, så är det ju relevant liksom.
Ja.
För de första. Yes. Gud sa: vattnet under himlen ska samlas till en enda plats så att land blir synligt. Och det blev så. Gud kallade det torra landet jord och vattenmassan kallade han hav. Nu kom jag på en annan sak.
Mm.
Och Gud såg att det var gott. Detta var också gott. Ja. Nu kommer jag på hav. När det är vatten. Maim. Är det hav eller vatten?
Maim, ja.
Ja. Och himmel är shamaim.
Shamaim, ja.
Ja.
Precis,
ja.
Och det finns såna här lite ordlekar i liksom relationen mellan maim och shamaim, vatten och himmel.
Ja.
Och vi ser ju himlen, nu är det en fin dag, så himlen är blå.
Ja.
Såklart måste det finnas vatten där uppe, för den är blå, precis som havet och så vidare. men inte bara det, men man har såna här ordlekar, vi kommer till det nu, med vi har Adama, som betyder... jord. Adama.
Adam.
Och sen har vi Adam.
Ja.
Som betyder människa.
Just.
Och sen har vi inom, alltså så människan är gjord av jord.
Ja.
Av jord är du kommen och jord ska du åter vara. Och människan är gjord av jord. Och sen så inom Adam så finns också ordet dam.
Mm.
Dam betyder blod.
Damm betyder blod.
Ja, så man har liksom, det på något sätt är en sån här ryska dockor, va? Man har Adam, Adama.
Ja.
En relation mellan blod, människa och jord.
Ja, det blir mindre och mindre liksom.
Ja. Och det kan vi komma tillbaka till också när vi kommer till Karin Abel, för det finns mycket spännande där.
Ja.
Men vad vi har i första den här, för nu kommer ju mer det här påtagliga, tills tredje dagen så har allting varit väldigt flytande, bokstavligt talat. Vi har haft ljus som inte är påtagligt, vi har haft vatten som inte är påtagligt, valvet är kanske påtagligt men inte för människor att ta på, va? Men så kommer vi till att Gud fortsätter med det här sorterandet, va? Gud fortsätter med det här strukturerandet. Och nu så räcker det inte med att man har vatten där uppe och vatten här nere. Vi behöver göra ett utrymme i vattnet.
Ja.
Vi behöver så att säga separera vattnet. Igen det här separations... Vad är motsatsen till separationsångest? Separationsglädje eller separationshysteri? Ja. Gud är den stora skiljedomaren.
Ja.
Den stora separeraren.
Va? Precis.
Och separerar i det här fallet nu vatten från vatten och vad har vi däremellan?
Och så står det, vattnet ska samlas till en enda plats så att land blir synligt. Varför har man sagt så? En enda plats, står det så i hebreiska?
Då kan vi titta här. Ja. Och då står det, El Makom Echad. Att vi ska samla, let the water below the sky be gathered into one area that the dry land may appear.
Ja.
Och då är det, tycker jag, intressant att om vattnet liksom skiljs liksom i ett område, så skapas ju ett landområde också.
Ja.
Jag är väldigt mycket emot att läsa Bibeln som vetenskap. För det tycker jag är att använda det i fel syfte. Ja. Vi kan inte titta i Bibeln och lära oss om vår värld. Men däremot tycker jag att det är helt okej, ju mer vi lär oss om vår värld av vetenskap, av empirisk vetenskap, desto mer spännande blir det att se vad den här texten kanske hade liksom som små Easter eggs, som små liksom överraskningar som inte man kunde se tills man förstod vad vi vet om världen.
Exakt. Det är precis det som jag vill göra också. Och att söka visdom, det är ju en helt annan grej än att söka kunskap.
Ja, precis. Och här så ser vi, tycker jag, ännu en sån här grej som man kan jämföra med att Big Bang, va? Att det är en explosion av energi som kan motsvara var det ljus. Så tycker jag att när vi nu vet att en gång i tiden så var all landmassa en kontinent. Pangea.
Åh, det tänkte jag inte ens på. Jag tänkte Eufrat och Tigris och så vidare, men jag har ju flera hundra år fel.
Hundratusen, precis. Men på något sätt så finns det här, och vad jag hoppas att människor inte fastnar vid är att det står dagar. För vem tror att världen skapades på 6 dagar? Det är religiösa fundamentalister. Som inte kan tolka texten och se på världen samtidigt, utan texten måste...
Tolkning i allt,
va? Och därför så menar jag, och vi kommer där till det här i fjärde dagen också, men jag menar att innan vi visste om det här med Pangea, så kunde man kanske inte förstå att...
Då tänkte man att de hade gjort något fel bara. De
visste jag gjort något fel, eller vi måste tolka texten för att den är diffus, den är svår att förstå vad som menas. Det kanske inte alls var författaren menade, men jag tycker det är ändå svårt att förklara hur så många element i texten funkar med en vetenskaplig beskrivning av världen och hur den kom till. Och igen vill jag understryka att man inte kan göra åt båda håll. Men ju mer vi vet om världen, desto mer vi kan få ut av vetenskapen, så kan den också hjälpa oss i mötet med texten. För att göra den här texten än mer relevant för oss idag. Tycker jag.
Ja, båda väl.
Ja.
Vi fortsätter.
Mm.
Här. Gud sa, jorden ska ge grönska. fröbärande örter och olika arter av fruktträd med frö i sin frukt ska växa på jorden. Och det blev så. Jorden frambringade grönska, olika arter av fröbärande örter och olika arter av trä med frö i sin frukt. Och Gud såg att det var gott. Samma sak två gånger där.
Mm.
Ja, och det här med att det är frö i frukten, är det något, får det inte vara, eller?
Ja, vad innebär det att det är frö i frukten?
Att det kan bli fler. Men ja. Finns det några frukter som inte har, eller de kanske har det på något annat sätt?
Ja, det finns ju, om man tittar på till exempel hur svamp sprids med dessa...
Ja, rhizomatiska rötter.
Tack så mycket.
Mm, ja.
Ja, bra. Så man har det, man har ju många olika sätt som i växtvärlden. Men jag tror vad man syftar på är inte just att varje växt hade ett fysiskt frö.
Nej.
Utan varje växt har inbyggt i sig förmågan att fortplanta sig.
Ja, det är det de vill säga. Vad är ordet frö på hebreiska?
Zera, om jag inte minns fel. Jag kan kolla. Nu är vi på vers 11. 12. Ja,
11-12.
Ja. Och just det. Ska vi se. Vad gör med Elohim? Tadshe ha'aretz deshe. Att det ska liksom vara växter på jorden. Ska växa på jorden.
Arets.
Arets betyder land eller jord.
Mm.
Esev mi mazria zera. Det ska alltså... Det här är ju också vanligt i biblisk hebreiska. Att man har en sorts dubblering av roten.
Ja.
Mazria zera.
Ja.
Där använder man zain, z-ljudet, reish och ain.
Ja.
Så z-r och ä, eller ain, det här ljudlösa.
Ja.
Så mazria zera, det ska liksom fröet ska fröa.
Fröet ska precis, ja, precis. Fröet ska fröa.
Ja, det låter ju inte bra översättning om man gör så, men det är det som hebreiskan försöker betona, att fröet fröar, och det är ets pri, fruktbärande träd, esef, och se pri lemino, varje frukt, varje liksom, varje produkt av växterna för sin egen art. Allting har sin art, allting. Det är inte hopblandat, det är inte liksom att träden kan ha fem olika sorter frukter. Varje träd har sin frukt. Och det är liksom också intressant att igen det här jätteviktigt att kategorisera. Vi har inte träd som kan ha 15 olika arter av frukt som kommer av sig olika säsonger. Det skulle vara kul om man hade det, va? Liksom, ah, det här är min frukt, äppel, päron, bananträd. och i vissa säsonger så slänger den ut några, liksom,
hallon.
Några hallon också. Varför inte? Men så funkar det inte. Och det här är en observation som författaren gör av världen. Allt har sin ordning.
Mm.
Och den här saken producerar det. Den här har sin funktion. Allt har sin plats i det här stora mönstret. Vilket är väldigt, jag menar, ekologiskt tänk också.
Ja. Varför säger man det två gånger? Och det blev, först säger man så här ska det bli och sen så, och det blev så, och så säger man hur det blev.
Ja,
precis.
Alltså där skulle jag väl säga att upprepningen har som funktion att betona att precis det som Gud uttalade var resultatet.
Det blev precis som Gud sa.
Ja, alltså att här kommer skaparen och säger, det här är min plan, det här är mina ritningar.
Ja.
Och vips. Så blir liksom ritningarna exakt, alltså verkligheten blir exakt som planen.
Då vet vi vilken sorts skapare vi har att göra med liksom.
Ja.
En som har tänkt innan och som lyckas genomföra.
Ja, precis. Och det ser vi ju i varje dag.
Mm.
Så säger Gud först, det här vill jag, det här är min beställning, det här är min plan.
Mm.
Och jag var med, en tolkning som man kan titta på hela det här kapitlet av, det är att om man ska titta på dessa sex dagar och sen den sjunde dagen när Gud vilar, som, och vad säger det här om vilodagen, det kan vi komma tillbaka till, den här idén om sabbaten och helgen och vara ledig och sådär, så säger den att vad Gud gör de här första sex dagarna är planera, utföra och utvärdera.
Ja.
Och det är ju väldigt bra råd om man är till exempel en arbetscoach eller sådär. Om man vill hjälpa människor att bli effektiva.
Eller vem som helst.
Planera din dag.
Ja.
Gör det du har planerat.
Och gå tillbaka
och sen gå tillbaka och utvärdera. Ja. Var det bra?
Ja.
Kan jag förbättra? Vad ska jag göra nästa dag?
Ja.
Och sen kan man gå och lägga sig och sova gott
tills
nästa dag.
Mm.
Men det behövs också en dag, den sjunde dagen, där man varken planerar, uträttar eller utvärderar.
Mm. Men bara det är andra kapitlet.
Där kommer vi till andra kapitlet. Men bara som en struktur så är det också väldigt intressant att man behöver den upprepningen för att vad Gud gör som en konstnär, som en skapare.
Är det här. Det är jättebra ju.
Ja.
Precis, jag hade satt ut att göra detta och sen så blev det som jag hade tänkt.
Ja.
Bra, nu går vi lägger oss.
Och jag ser att det här är gott.
Och jag ser att det är gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den tredje dagen.
Ja.
Mm.
Och vi sa inte det här från början, men det här kväll och morgon är också... Ja, det är därför vi har julafton och juldagen.
Ja, precis.
Det kommer ju från den hebreiska kalendern att en dag börjar när solen går ner.
Ja, precis.
Vilket också, jag menar, om man tänker efter, varför skulle en dag börja midnatt? Om du inte har en klocka så har du inget sätt att veta exakt när midnatt är.
Nej.
Men man kan definitivt säga när dagen är slut.
Det kan man göra, men han kallade ljuset dag.
Ja.
Ja, så, men det börjar vid skymningen. Dagen börjar vid skymningen.
Ja, det blir kväll eller morgon. Eller jag ser det mer som en... För att när vi kommer till fjärde dagen så kommer ju sol, månen, stjärna och dygnet in. Och det är en annan... Det är intressant, men vi kommer till det.
Mm, mm. Vi kommer dit
nu. Ja.
Vers 14 då. Gud sa, på himlavalvet ska ljus bli till. Och de ska skilja dagen från natten och utmärka högtider, dagar och år. De ska vara ljus på himlavalvet och lysa över jorden.
Mm.
Och det blev så.
Fortsätt.
Gud gjorde de två stora ljusen. Det större ljuset att härska över dagen. Och det mindre till att härska över natten. Och han gjorde stjärnorna. Han satte ljusen på himlavalvet att lysa över jorden. Att härska över dag och natt. Och att skilja ljus från mörker. Och Gud såg att det var gott. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den fjärde dagen.
Mm.
Mm.
Och vad säger du nu då?
Ja, de ska utmärka högtider.
Ja, eller särskilda... Moadim är ett ord som används senare för helger.
Ja.
I den bibliska kosmologin så är de här helgerna ytterst betydelsefulla. För de ger människan struktur på sin... Jag menar, vi behöver helger, vi behöver... traditioner och ritualer och vi behöver en kalender. Men vilken civilisation har kommit någon vart utan att ha koll på tiden?
Ja.
Och att ha vissa dagar som, jag menar, om vi skulle avskaffa alla helgdagar, alla högtider, även om man inte är religiös. Jag menar, vem i Sverige vill avskaffa julen? Det är inte många som förespråkar. Det finns några surbunkar. Men de flesta, även om man inte alls är religiös, har en stor uppskattning för jul.
Mm.
I alla fall i vissa former. Så vad som är intressant ändå, tycker jag, är att vad som står här, va? Att det ska vara fasta tider. De här liksom, att speciella segment av tid.
Ja.
Det har vi inte haft innan.
Nej.
Och för mig så är det här en nyckel i kampen mot fundamentalism. Fast de tolkar ju som de tolkar. Men att säga att den här berättelsen handlar om 6 mänskliga dygn.
Ja.
Eller 7 mänskliga dygn. Är absurt.
Mm.
Så fort man kommer till fjärde dagen.
Mm.
Hur kan dag 1, 2 och 3 ha varit dygn?
Ja. Om den börjar här.
Ja, om dygn bara kommer till. Det står ju att det inte fanns dygn. Det står ju liksom implicit. Ja. Att här kommer, explicit, här kommer dygnet till. Så det kan ju inte ha funnits innan.
Mm.
Och då menar jag att som jag ser det så har vi i varje dag, de här gudomliga dagarna, så kan det vara, kan man säga, mänskliga mått mätt miljarder år mellan dem.
Mm.
Menar, hur lång tid gick det från Big Bang till att vi fick de första planeterna? Till att vi fick de första tecknen på liv på jorden? Vi pratar...
3 dygn.
Tre dygn, precis, exakt. Och de kan motsvara miljarder år i mänskliga mått mätt, tänker jag mig. Så jag fastnar inte i den fällan, tack vare fjärde dagen.
Mm.
Men det finns något annat här, va? Som jag tycker är ännu mer, eller kanske ännu mer, men något annat som är värt att påpeka.
Ja, vad?
Och det är att vi, när vi kommit in i fjärde dagen, så börjar vi se en annan struktur i kapitlet. Och det är att, vad var första dagens skapelse?
Ljus.
Ja.
Mm.
Och fjärde dagens skapelse är?
Ja, då har vi ett litet ljus och ett stort ljus och sen så en massa små, vad tänker du?
Ja, stjärnorna, ja. Precis. Ja. Och sen tittar vi på, vad var andra dagens skapelse?
Valvet som skiljer vattnet.
Vad hette valvet?
Himmel.
Så vi har himmel och hav.
Ja.
Och vad kommer till i femte dagen? Ja, det är de rörliga pjäserna i himlen, ja, och havet. Fåglar och fiskar. Och sen på tredje dagen så har vi jorden som skapas. Ja. Och fröbärande saker.
Ja.
Och sjätte dagen så har vi alla landdjur som kommer till.
Hmm.
Så varje dag ett motsvarar dag fyra.
Mm.
Det är liksom att först byggs kulisserna.
Det låter ju också väldigt darwinistiskt nu.
Ja, först byggs kulisserna.
Ja.
Sen byggs de rörliga pjäserna eller spelarna.
Ja.
Skådespelarna i kulisserna. För varje dag. 1-4, 2-5, 3-6.
Mm.
Det är också en struktur som man inte kanske ser när man bara läser rakt av.
Nu då? Och nu har jag strukit under. Gud sa, vattnet ska vimla av levande varelser och fåglar ska flyga över jorden under himlavalvet. Gud skapade de stora havsdjuren och alla olika arter av levande varelser som vattnet myllrar och vimlar av. Och alla olika arter av fåglar. Och Gud såg att det var gott. Mm. Det var mycket vimlar.
Mm. Och här igen, om man försöker ta lärdom av vetenskapen för att förstå den här texten.
Mm.
Visst, solen, månen och stjärnor kom inte till på fjärde dagen. Men
det står ju så.
Precis. Men däremot, så jag menar inte att det här håller sig hela vägen.
Mm.
Jag förväntar mig inte att det här ska vara en liksom direkt vad heter det, equivalent, liksom en direkt motsvarighet från det ena till det andra.
Mm.
Men däremot så tycker jag att det finns många intressanta aspekter i det här, och en sån till aspekt är just, var började livet?
Mm.
Var kom livet till? Enligt vetenskapen, enligt evolutionen.
I havet.
I havet, va? Så det började i havet. Och det är intressant att i den här skapelseberättelsen, till skillnad från nästa kapitels skapelseberättelse, så börjar livet i havet och sen så kommer djuren på land.
Mm.
Det beskrivs inte hur de vandrar upp och utvecklas, men det beskrivs ändå i etapper, precis som evolutionen.
Mm.
Och ännu mer så tycker jag det är intressant, för när jag diskuterade det här med en kompis för länge sedan som var skeptisk, och så sa han, ja men fåglarna då?
Mm.
Ja, men fåglarna kommer ju inte till förrän långt senare. De börjar ju inte i havet eller i himlen, va? Mm. Så var kommer de in? Jag hade inget bra svar.
Nej.
Tills
Jurassic Park.
Ja, och den nya paleontologiforskningen som har ju vänt upp och ner på den här idén om att dinosaurierna var reptiler.
Mm.
Det visste man ju från början, men vad har de för avkommor idag? Ja, den närmaste avkomman till de stora dinosaurierna förr i tiden, det är ju idag fåglar.
Mm.
Och man har ju hittat bevis på att många dinosaurier och många fossiler hade faktiskt fjädrar.
Mm.
I olika former. Så jag tycker det är så fascinerande att på något sätt, jag hade inget svar för det 20 år sedan.
Mm.
Men helt plötsligt så har vetenskapen gett mig en förklaring till varför fåglarna kommer in i femte dagen och inte senare.
Gud välsignade dem och sa, var fruktsamma och föröka er och uppfyll sjöar och hav. Uppfyll. Mm. Man uppfyller ju en önskning.
Mm.
Man uppfyller sjöar och hav.
Att det ska bli ett myller. Att den här idén är att det ska Livet har inte bara en funktion att existera. Det har en funktion att vara i rörelse, att utvecklas, att söka nya boplatser. Att mötas, möta, att arter ska mötas.
Vad är det här ordet som jag lärde mig häromdagen? Entelechi, vet du vad det är? Det här, att det finns i fröet som gror hela den kommande planen.
Mm,
i allting det. Och att man kan... Om man tänker på självförverkligande och sådär. Att du ska bli den du är. Och...
Mm, att det var redan inbyggt i DNA-et.
Det är lite samma att du ska uppfylla. Det är en uppfyllande funktion.
Om man ska föröka sig. Där kommer ju den här fascinerande företeelsen sex in.
Mm.
Och den här idén om att man har två varianter av samma art. Och när man för ihop de där två varianterna så skapas... En kopia men en blandning av dessa två, för att har man ju som liksom med celler att de kopierar sig så kan det ju förekomma förändringar, det är så evolutionen har att cellerna förändras och så vidare, men det är inte ett stabilt sätt, ett lika stabilt sätt. Nej, som precis. Sex att skapa variation.
Men du, här har vi ju detta också från det här utrymmet som Gud måste skapa i första.
Det behövs
någonting annat.
Ja.
Någonting utifrån.
Ja.
Ja, för att bara liksom dela på sig hela tiden.
Mm.
Ja.
Och som jag ser Gud i det här...
Det är cancer som gör så, eller hur?
Det är en variant. Skulle vi på ett väldigt liksom filosofiskt plan, skulle vi inte ha en värld som hade möjlighet att utvecklas, som hade möjlighet att bli bättre? Vi måste välja bort evolutionen och cancern samtidigt, sjukdomar. Det måste finnas möjlighet för buggar i programmet, för hela utvecklingen utgår ifrån buggar. Hela utvecklingen utgår ifrån att det blir fel någonstans, men det felet var bättre än det var
än originalet. Allting stannar liksom.
Det felet var bättre än originalet. Jag menar att vi utvecklar förmågan att tala till exempel.
Mm.
Kan ha varit bara en rent fel, missöde eller något sånt i den genetiska utvecklingen. Men det var en otrolig utveckling som skapade förutsättningar för allting annat som har kommit av mänsklig liksom, tal och kommunikation. Och så
att tillåta buggar och att någonting annat måste komma in för att det ska utvecklas.
Ja, har vi ingen utveckling så har vi inte möjlighet för varken positiva eller negativa effekter den utvecklingen.
Mm. Utveckling enkelt. Är ju att veckla ut. Det är lite entelegi i ett nötskal. Ett fröskal. Och på jorden ska fåglarna föröka sig. Det blev kväll och det blev morgon. Och det var den femte dagen.
Mm.
Han räknar dagar. Och nu, Gud sa, jorden ska frambringa olika arter av levande varelser. Boskap, kräldjur och vilda djur av olika arter.
Mm. Så där har vi ju så att säga den ekosystemet på land, va?
Mm.
Som kommer in. De olika sorters djur vi har. Vi har rovdjur, vi har...
Han räknar upp boskap med en gång. Så att det var liksom det som att de är födda tama, eller vad man ska säga.
Ja, de är födda med förutsättningarna att
domesticeras.
Ja. Tack. Precis. Det skulle jag säga. Att det är så författaren tänker sig, eller har sin världsbild, att de här att det fanns en avsikt, en intention med allting. Och det är ju intressant att i de flesta kulturer runt om i världen så har människan lyckats domesticera vissa djur. Mm. Lyckats utnyttja djurens existens till som verktyg.
Mm.
Som boskap, som mat, som hjälpredor.
Ja, som hjälpredor. Lite som familjemedlemmar. Lite, som en del av en tribe.
Sen vi började jaga med vargar så började vi, och vargarna tyckte att vi får ju någonting av den här relationen också. De är ju bra på att jaga, vi är bra på att jaga, tillsammans är vi bäst på att jaga och vi har bättre föda. Det är liksom början till relationen mellan människan och att som herre över naturen.
Mm.
Ja.
Gud gjorde de olika arterna av vilda djur, boskap och markens kräldjur. Och Gud såg att det var gott. Mm. Nu sa jag lite samma princip här igen.
Ja, men här är det intressant, va?
Ja.
För att i den här sjätte dagen så finns det en tudelning.
Ja, okej.
Okay. För om du läser vidare.
Gud sa, vi ska göra människor. Vi ska göra människor.
Mm.
Som är vår avbild. Oss lika.
Mm.
Vi.
Ja, det kommer till den.
De ska härska över havets fiskar, himlens fåglar, boskapen, alla vilda djur och alla kräldjur som finns på jorden.
Mm.
Nu är det vi har en new master in town.
Mm.
Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Som man och kvinna skapade han dem. Okej, vänta nu.
Läs till slutet bara. Så kan vi gå tillbaka och ta vissa.
Gud välsignade dem och sa till dem. Var fruktsamma och föröka er. Uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och alla djur som myllrar på jorden.
Mm.
Här vi uppfylla igen och myllrar. Och så har vi en hel del som har att göra med fall Gud är en eller två.
Mm.
Och lite han och henne och dem.
Ja,
mm.
Men jag vill gå tillbaka till den här delningen, va? När vi har landdjuren och hela ekosystemet där.
Ja.
Så finns det ett styckedelning, va? Det finns ett avbrott i kan man säga, berättelsen för nästa stycke där människan kommer in.
Ja.
Som skapelsens krona.
Ja.
Och då tycker jag det är väldigt intressant fråga att ställa. Vad skulle ha varit resultatet om Gud inte hade avslutat med det sista stycket? Om Gud hade stoppat skapelsen innan människan kom in i bilden?
Stoppat skapelsen. Ingen hade härskat över havets fiskar och så vidare. Och så finns ju ingen avbild.
Nej. Men för att ställa frågan på sin spets. Mm. Skulle det ha gjort någon skillnad för någon annan art?
Ah.
Om vi inte hade blivit till?
Nej.
Vad tror du? Hur hade världen sett ut utan människan?
Världen utan människan. Mm. Gud hade härskat över dem. Istället. Men nu ska människan härska över dem.
Ja. Och hur skulle, om djuren fick rösträtt och bestämma vilken härskare de ville ha?
Kanske inte människor.
Nej.
Nej.
För jag skulle väl gå så långt och påstå att jag tycker inte vi passar inte in i något ekosystem. Jag menar, tar man bort rovdjur från savannen så kraschar ju ekosystemet. Tar man bort flockdjur, tar man bort fröbärande träd. Alla de här har ju sin bit i ekosystemet. Tar man bort människan tror jag bara att alla andra skulle må riktigt bra.
Ja.
Jag tror inte vi har någon inbyggd funktion i naturen.
Nej.
Tror jag inte. Inte nu längre. Vi kanske hade det för flera hundratusen år sedan.
Ja.
Vi kanske var en del av ekosystemet då.
Mm.
Men det har vi inte varit på. Vi har tagit oss ut ur natursystemet, ekosystemet, och skapat vår egen. Jag menar, vi har bemästrat jordbruk och tagit alltså vissa grässorter för att de ska liksom odlas och spridas. För att de kan vi göra vete, liksom vete i grässorter.
Mm.
Och vi har ju liksom tagit vissa frukter som har blivit, det har varit bra för dem, men de frukter som inte passar in i våran värld, som inte gör någon nytta, de har vi inga problem att utrota.
Mm. Men det står ju, vad ska vi göra med det här då? Har vi inte gjort det vi skulle? De ska härska över havets fiska, himlens fåglar och alla vilda djur.
Varför behöver fåglarna härskare?
Ja.
Varför behöver fiskarna det?
Varför?
Vet de om att vi har en bok där vi har en skapare som har sagt att ja, jag gjorde er fiskar och nu ska ni
härskas över.
Jag menar,
varför? Berätta.
Ja, vad tror du?
Jag vet inte.
För det här det är en väldigt viktig existentiell fråga.
Mm.
På något sätt, skulle världen vara, alltså vad skulle världen gå miste om inte människan fanns? Så kan vi säga poesi, kärlek.
Som sagt, som bara människor gillar.
Ja! Jag menar, vad har liksom gnuer för användning av Bach?
Ja.
Eller Beethoven?
Mm.
Jag tror inte någonting alls egentligen.
Mm.
Men vi, från ett mänskligt perspektiv så skulle vi vara väldigt, jag menar, teoretiskt sett, ledsna om inte vi fanns.
Mm.
Så jag tror att det här är viktigt att tänka att det finns en anledning till att Gud fortsätter med det sista stycket i kapitel 1. Men det har inte att göra med naturen.
Mm. Det är därför vi håller på med det här, de här programmen nu. Det ska jag svara på det.
Mm.
Varför
finns vi?
Ja.
Varför existerar
vi? Varför har vi fått de här uppgifterna?
Ja, och jag tror att det här är den frågan som är inbyggt i första kapitlet. För att behandlas och diskuteras egentligen hela resten av Bibeln är ett försök att förstå varför Gud skapade den här hårlösa apan, att förstå sig själv. Varför är det inbyggt i oss att vi kan titta omkring och säga varför finns vi?
Ja.
Och varför har vi den möjligheten att bryta oss ut från naturen och skapa vår egen värld där vi är. Och jag tror på ett sätt, jag menar, är vi i Guds avbild för att vi är skapande.
Ja, det har jag också tänkt. Ja. Människan har också skaparkrafter. Ja.
Och den relationen.
Mm.
Och jag skulle vilja gå djupare och säga att vad behövs för att man ska skapa?
Mm. Vad?
Jag skulle säga en fri vilja.
Ja, och någonting annat. Det här utrymmet med det.
Ja, den här möjligheten att tänka om.
Ja, precis.
Och för att kunna tänka om så behöver man ju den så kallade fria viljan för att kunna se flera alternativ.
Mm.
Vi behöver ha möjligheten att välja det ena eller det andra.
Mm.
Och jag skulle säga till skillnad från alla andra arter, jag menar, jag kan inte tänka mig en annan art som visar tecken på fri vilja.
Mm.
Jag menar, visst, man kan säga en katt eller en hund, de är väldigt envisa. Men de följer sina instinkter.
Mm.
De kan inte, har i alla fall inte byggt sin egen civilisation.
Nej.
De tror att de har gjort det. Precis, enligt katternas bibel så är det de som härskar över oss.
Precis.
Men de tittar och fnittrar på oss att hur dumma är vi som tror att vi vet någonting. Men likväl så behöver de dig för att öppna dörren och släppa ut dem.
Mm.
Eller hur?
Precis.
Det finns någonting inbyggt i det mänskliga tillståndet att vi är särskilda från naturen. I alla fall de senaste 50-100 000 åren. Vi är inte en del av den naturliga ordningen. Vi är övernaturliga, om man vill.
Och det är, så, är vi övernaturliga?
Vi är övernaturen.
Ja. Och, men som vi läste alldeles förut, var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Det är alltså detta som är, vilken uppgift. Okej då.
Ja, men Gud välsignar ju oss.
Mm.
Den här idén att Gud välsignar, det är liksom att Gud har en, jag menar, hur förstår du ordet välsignelse?
Välsignelse?
Ja. Men jag skulle säga, jag välsignar dig, Miriam.
Ja.
Vad har vi för interrelation då?
Det är en välsignelse. Det är ju som ett skydd,
vad ja, tänker du? Kanske en önskan, kanske en förhoppning.
En förhoppning också kanske.
Jag hoppas att du ska, att det ska gå. Jag har för avsikt att du ska härska över jorden, att du ska leva gott.
Gud välsignar dem och sånt. Ja, precis.
Så det är kanske en önskan, en avsikt inbyggt i välsignelsen.
Och kanske, och det här, om det nu är ett skydd, så kanske en att han säger, jag ger er uppgiften för att det är möjligt. Jag kan inte ge det här till någon annan. Jag kan inte ge det här till katterna.
Mm.
För de kan inte.
Mm.
Men ni kan.
Mm.
Någonting sånt här.
Precis. Och när jag försöker föreställa mig hur det här kan gå till. Så tänker jag mig att Gud som programmeraren. Som den som har skapat den här hela operativsystemet och alla de små program. Jag tänker mig den här liknelsen om programmerare. Liksom att vi är alla på något sätt program som interagerar med varandra i den här operativsystemet, i den här världen.
Mm.
Och Gud som programmerare på något sätt har byggt in arternas utveckling och det liksom evolution, den ena äter den andra och
ja.
Parar sig och, så, och utvecklar egenskaper och så vidare. Och någonstans i den här utvecklingen så går den här homo sapiens,
ja.
Den här hårlösa apan som har liksom klättrat ut från träden ut på savannen och börjat använda verktyg för de börjar begrava sina döda. De börjar och skapa musik. De börjar göra saker och ting som gör dem annorlunda från alla andra varelser. Och jag tänker mig då, om jag skulle filmatisera det här något sånt, så tänker mig att skaparen då säger, wow, det här var ju väldigt intressant, den här hårlösa apan och vad de har för sig. Det har ju inte någon annan varelse på jorden.
Men är de inte programmerade att inte göra det?
Det beror på, alltså, min bild av Gud är att Gud har skapat förutsättningarna för förändring, för utveckling i evolutionen. Och den här berättelsen är en väldigt, så att säga, stiliserad och kan man säga teologisk idé om Gud som skapare. Men om vi ska försöka på något sätt hitta en syntes mellan vetenskapen, som så mycket som vi vet vad den säger om vår värld, och den här berättelsen, och inte bara säga berättelsen är uppenbarligen fel, ovetenskaplig, har ingen funktion för oss. Om vi ska försöka hitta ett syfte i det här, så tänker jag mig att så för mig så är det intressant att tänka att Gud hittar en relation med den här hårlösa apan och välsignar dem och säger, okej, ni har verkligen liksom kommit in på märkliga mönster här. Jag ger er lite extra, så att säga, lite extra ansvar, lite extra, ni ska härska över allt annat. Och ni ska vara, ni är skapta i min avbild.
Vår avbild.
För där kommer vi också in på något intressant. Det finns mycket i den här idén om varför säger Gud just i plural. Är det majestätiska? Är det änglarna som på något sätt antyds här? Det finns ju i Talmud, när rabbinerna diskuterar det här, så finns det underbara berättelser om hur Gud frågar änglarna.
Mm.
Himlens liksom råd.
Mm.
Och han frågar dem om råd. Och de säger, skapa inte människorna. De kommer vara problem. De kommer ljuga, de kommer kriga, de kommer förstöra. Inte alls bra.
Mm.
Och Gud säger, jag gör som jag vill. En variant så smyger Gud iväg och skapar människorna medan änglarna bråkar. I en annan variation så frågar Gud först liksom första skiftet änglar. Och de säger nej, inga människor.
Första skiftet.
Eller första liksom, han tar in en grupp änglar. Liksom liksom ett råd. Och de säger blä, nej, inga människor. Och Gud bara liksom, tack, adjö.
Vi tar några andra.
De försvinner. Nästa liksom kommer in.
Och frågar tills ni säger
ja. Vi tycker det är en dålig idé med änglarna. Okej, tack och adjö. Vi får sparken. Eller de eldas upp eller något sånt. Och så sista gruppen, de
Gud ville fattar i alla fall. Liksom.
Ja. Gud ville ha människan. Ja. Och av någon anledning så ville Gud, och vad rabbinerna, vad den rabbinska traditionen försöker, tror jag, peka på är att av någon anledning så ville Gud ha en relation med den här hårlösa apan.
Mm.
Och det spelar ingen roll vad resultatet kommer bli. På något sätt vill Gud ha en speciell och särskild relation med oss.
Mm.
Som människor, som en art.
Ja, detta kan jag, tycker jag inte är så... Det känns rimligt liksom, det, i sammanhanget.
Varför då?
Men att människan är speciell och att hon liksom kommer i slutet och att hela boken handlar ju om människan.
Ja, ja. Visst.
Så att
det är Gud väldigt någon... etnocentrerat.
Ja, kan man verkligen säga.
Eller antroposer.
Gud vet inte vad vi människan ska göra. Den här idén är lite ny för mig helt enkelt. Men jag tänker på min dotter.
Mm.
Det är ju inte så riktigt samma sak att jag har skapat henne, men jag har ändå varit med i...
Du är ju absolut med i skapelsenprocessen.
Ja, precis. Hur man nu väljer att se på det. Men hon är ju en helt egen människa. Jag har ju ingen aning om vad hon ska hitta på. Det är ju väldigt bra.
Hon har en fri vilja.
Hon har en fri vilja, verkligen.
Mm.
Hon har fri vilja i relation till mig. Det kan man
ja, och du kan säga. Försöka påverka, du kan försöka ha en diskurs med henne, du kan straffa henne om hon gör fel.
Ja.
Beror på hur man är som förälder. Du kan lära henne allt du kan. Och så kan hon strunta i allt du har lärt henne.
Ja.
Hon har förutsättningarna för att välja
sin väg. Jag kan aldrig bestämma vad hon ska göra.
I slutändan, nej.
Mm.
Du kommer ju traumatisera henne om du insisterar.
Ja.
Det finns ju väldigt skrämmande exempel på föräldrar som inte har kunnat se sina barns behov.
Och... Ja, nej, men jag menade på ett helt tekniskt sätt. Liksom, att jag kan aldrig, precis som jag kan säga till du vet, en docka kan jag ju placera benen på ett visst sätt. Sådär, men det går ju aldrig, kan man aldrig... Ja.
Och på något sätt så tänker jag att det är där människans funktion kommer in.
Mm.
Att Gud kan skapa kaninerna och lejonen och delfinerna och ha en relation till dem. Men de kommer i slutändan att följa sina instinkter.
Mm.
Och att leva inom de ramar
som... Människan svarar. That's the difference.
Ja.
Människan, eller kan svara.
Kan svara.
Och det är det som är fria viljan, ja. Ja. Precis.
Och då tänker jag mig som en sorts... som en sorts kanske en cliffhanger för nästa avsnitt.
Vi har bara några rader här. Vi har två små verser
kvar. Vill du ta dem först? Men låt mig komma till cliffhangern. Ja. Jag tänker mig som en cliffhanger till nästa avsnitt. Att när Gud väl har upptäckt de här märkliga förmågorna, de här märkliga egenskaperna som just Homo sapiens har, så tar Gud och bestämmer sig för att kolla om det verkligen är som det verkar. Att är det verkligen så att den här människan har frivilliga, att den här varelsen har frivilliga?
För det har han ju gjort de andra dagarna. Han har gått tillbaka och tittat på det och det blev så. Och så har man räknat upp det igen, de här fröbärande.
Ja.
Nu måste han ju, har han ju sagt, göra människan till vår avbild, lika oss, de ska härska. Måste han ju gå tillbaka och kolla ifall det blev så? Är det så du tänker?
Ja, men läs sista versen då.
29. Gud sa, jag ger er alla fröbärande örter på hela jorden och alla träd med frö i sin frukt. Detta ska ni ha att äta. Åt markens djur, åt himlens fåglar och åt dem som krälar på jorden. Allt som har liv i sig ger jag alla gröna örter att äta. Och det blev så. Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott. Mycket gott nu den här
gången. Ta med ord,
ja. Mm. Det blev kväll och det blev morgon. Det var den sjätte dagen.
Mm. Så då är det intressant. Ja. Vad ska människan ha som föda där?
Ja, en vegetarisk föda.
Ja.
Ja.
Alla vi är byggda för att vara vegetarier.
Och markens djur är också. De äter inte varandra heller.
Nej, inte i det här avseendet. Nej.
Nej.
Men det är väldigt intressant. En tanke på vad som förändrade människans utveckling från att vara en del av naturen till att komma ut i naturen, det var när vi klättrade ner från träden och behövde en bättre proteinkälla.
Mm.
När vi inte hade den i djungeln.
Mm.
Och hur skaffar vi den proteinkällan på savannen?
Ja, vi har himlens fåglar. Vi ska ju också äta gröna arter, men de äter ju maskar. Så kanske att vi åt maskar.
Ja, jag vet inte. Det finns ju massa olika matkulturer i världen. Men vad vi definitivt gjorde var att börja jaga.
Mm.
Och ta koll på andra varelser och äta köttet.
Mm.
Vilket inte alls var en del av planen, verkar det som.
Nej, men det finns, det kommer väl senare väl.
Ja, men man pratar om att människans utveckling tog fart i och med att vi åt så proteinrika diet. En sån proteinrik diet för att våra hjärnor började växa.
Mm.
Och vi fick en utökad. Så kanske var liksom, gick den här utvecklingen, den intellektuella utvecklingen hand i hand med att vi började äta.
När började vi äta
kött?
Kommer du veta det?
Ja, alltså, jag tror att det handlade om 250 000 år sedan. Mm. Så jag får kolla de senaste rönen, men jag tror att det ligger där omkring. Det var en väldigt tidig del av vår utveckling.
Mm.
Men vad jag skulle säga också är att när vi välsignas, just att Gud såg att det var mycket gott.
Mm.
Varför är det här mycket gott medan tidigare så har det bara varit gott?
Ja, varför?
Vad tror du?
Han säger det i samband med... Nej, det är hela kapitlet är gott, som är gott, va? Hela människans skapelse och vad vi ska äta.
Och allt som allting. Gud hade gjort.
Ja.
På något sätt en summering av allting och liksom, wow, nu är jag nöjd.
Mm.
Nu känns det som jag har fått in alla beståndsdelar. Det var liksom någonting som saknades i det här konstverket.
Ja.
Tills jag fick till den här skapelsens krona.
Mm.
Och den här hårlösa apan och nu känns det liksom att allting sitter på plats. Och det är också intressant för att Gud, det står ju här, va, att när det står att vi är skapta i Guds avbild, om vi går tillbaka till vers 27 där, va, så finns det en liten dikt inbyggd i hebreiskan.
Mm.
Det står, jag ska läsa hebreiskan här, Vaivra Elohim et ha'adam betsalmo. Gud skapade människan i sin avbild. Vaivra Elohim et ha'adam betsalmo. Betselem Elohim bara oto. I Guds avbild skapades han. Det är bara i den svenska grammatiken som man säger henne. För människan är ett henne i svensk grammatik. Men i hebreiskan så står det han. Bara oto. Men det står sen Zachar unkeva bara otam. Manligt och kvinnligt skapade han dem. Tillsammans. Samtidigt. Inget repen.
Nej, precis. Så att, precis, det kan ju vara en... Ja, precis. Så precis som man säger henne på svenska så säger man honom och människan på...
Ja, men precis. Och de här tre raderna i den här dikten. Vaivra Elohim et ha'adam betsalmo, betselem Elohim bara oto, zachar unkeva bara otam.
Mm.
Där har vi de här. Och det är liksom en liten poetisk vers mitt i prosan.
Ja.
För att... på något sätt poängtera och understryka att Gud skapar människan i en alldeles unik relation med skaparen.
Mm.
Ingen annan varelse har skapats i Guds avbild.
Nej.
Och
ingen har pronomen heller. Det är bara, de bara kallas vid liksom sin sort, så här, fiskarna och...
Ja, och här är det manligt och kvinnligt.
Ja, och dem och honom och henne. Och...
Ja.
Ja.
Så när Gud skapar det här Adamet, ett Adam, så i bestämd form så är det manligt och kvinnligt som skapas samtidigt.
Ja.
Sen kan vi komma in på det här med revben och sånt i andra kapitlet.
Ja, precis. Det är lustigt att det fortsätter. Andra kapitlet. Det är alltså, första kapitlet slutar, det var kväll och morgon den sjätte dagen. Är det så i hebreiskan också? Det börjar...
Det är intressant för att i hebreiskan så har man inte Man just har verser, men man har inte kapitel. Ja. Alltså kapitlerna som är mycket användbara är en medeltida kristen uppfinning.
Ja.
Men i den hebreiska uppdelningen så är det väldigt tydligt att de första kapitlet plus de första tre verserna av andra kapitlet är en enhet.
Ja, det finns ett litet mellanslag här.
Precis, det har de till och med sett där. Så, att,
ja.
Så att det är intressant att för på något sätt så i den kristna bilden av vilodagen
så
kom ju vilodagen att vara söndag.
Ja.
Och söndag var första dagen.
Ja.
Så på något sätt så var det liksom att att man liksom måste man avslutade kapitlet med veckan och sen så början på nästa kapitel är vilodagen som en sorts start på veckan istället för ett avslut.
Ja.
Men i hebreiskan så är det väldigt mycket liksom tänkt att det är ett avslut.
Ja.
Ska vi köra den och sen komma till Edens lustgård nästa gång eller ska vi kolla oss till kapitelindelningarna som de är?
Vi tar back to the roots, tänker jag. Eller? Vi läser det här sista så blir det som i...
Eller så kan vi ju spara den till nästa gång.
Ja, nu vi har ett väldigt bra argument för att spara det till nästa gång.
Ja.
Det kommer bli mycket prat.
Det kommer det definitivt bli, precis. Vi har mycket att prata om det.
Mm.
Så vi sparar den till nästa gång. Mm. Men det finns något... något väldigt intressant i hela det här upplägget. När vi kommer till sjätte dagen, när människan skapas där på sjätte dagen som liksom pricken över iet, så tittar Gud på allting och säger, nu är jag nöjd.
Tov med ord,
ja. Så det var nöjt.
Ja.
Vi kan nöja oss där.
Ja, det gör vi. Mycket bra. Det där var det allra första avsnittet av Filosofens Bibel, en podcast från Filopraxi Göteborgs filosofiska praktik. Vi hörs!